Podplay.
Avsnittet den här veckan sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan, som är Sveriges bästa frisörutbildning om du funderar på yrket frisör. Den är godkänd av Svenska Frisörbranschen och har även vunnit titeln Årets frisörutbildning. Det finns ett fåtal platser kvar om du funderar på yrket frisör eller barberare. Gå in på svenskafrisörskolan.se och läs mer. Varmt välkommen, podden är till Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Idag så heter min gäst Stefan. Jag fick möjligheten att komma hem och hälsa på honom i hans hem i närheten av Stockholms ytterkanter. Och det blev en väldigt trevligt avsnitt där jag fick reda på saker som jag inte riktigt visste om svenska polisen. Hoppas du inte heller visste det. Vi kommer prata nämligen om siffror och ekobrott med mera. I Patreon-avsnittet serverar Stefan ingen mindre än 3 mordfall. Så är du inte med på Patreon så patreon.com/snutsnack. Vi finns ju såklart annars på Instagram och Facebook där vi kan höras lite då och då. Nu önskar jag att du tar det försiktigt där ute och att du får en intressant och trevlig lyssning. 13-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1-70-10-1- Ja, jag ska ju säga tack egentligen, för jag har ju fått komma hem till dig.
Ja, så kan det bli ibland.
Ja, jättetrevligt. Vi träffades, vad kallades för? Man's night. Nej, vad hette det? Det var någon killkväll.
Ja, hos Peter, ja.
Ja, Peter Englund, han... ja, vad heter det? Som cykläder och...
Stylist tror jag han är. Ja, han har väl stylat halva Melodifestivalen-deltagarna, tror jag.
Ja, precis. Och där kan man ju stötta på poliser, och i det här fallet en ex-polis.
Ja, så kan det vara.
Hur länge sedan är du slutat som polis?
Nej, jag slutade för 3 år sedan.
Ja, 3 år sedan. När började du då?
Jag började 84.
84, ja, det var 4 år innan mig då.
Ja.
Och det var ju som vi har sagt många gånger tidigare på podden, fanns bara en polisskola.
I Sörentorp.
Ja. Mm. Gamla kasernerna.
Ja, det var tidigare det.
Hur var det då?
Ja, men det var rätt... Det var ju spännande. Det var ju något helt annat än vad jag hade gjort tidigare då. Jag började ju egentligen som vad ska man kalla det? På ett skolhem för bångstyriga högstadieelever.
Aha.
Och det var ju många som var ute och busade på nätterna och sådär. Och där jobbade jag i många år, så att efter gymnasiet så tyckte jag att det var rätt kul att jobba med de här eleverna. Så då gick jag fritidspedagogutbildning i Uppsala.
Okej.
Och tanken var ju att jag skulle fortsätta med det där. Men sen ändrade man lite inriktning, så att man började jobba med hela familjer. Man tyckte att de här ungarna som inte mådde bra, det var ju mer ett symptom på att familjen mådde dåligt. Så att då tog man dit även föräldrarna, och så jobbar man med både föräldrar och barn tillsammans då. Och jag var ju bara 19-20 år. Skulle jag försöka
styra upp föräldrarna
liksom, och det kändes inte riktigt bra. Så att jag kände att nu måste jag göra någonting annat. Liksom. Och,
uh-huh.
Ja, och då lockade polisyrket.
Hur gammal var du då när du sökte?
Jag var 23.
Ja, också rätt ung alltså.
Förhållandevis ung.
Var du för ung om du tittar i backspegeln, eller kände du så någon? Jag kände någon gång att fan, jag kanske är lite för ung. Men...
Nej, tittar man på åldern i min klass så då var jag nog någonstans medel, skulle jag gissa. Det fanns ju någon som var över 30 också.
Oh, gammalt.
Ja, det tyckte jag var jättegammalt liksom. Någon som var gammal brevbärare och sådär.
Ja, jag fattar. Okej, okay, så folk tror jag var generellt lite yngre faktiskt på den tiden. De var nog det.
Ja, det tror jag också.
Men känslan då att gå på skolan och sådär, var det som du trodde eller?
Det är svårt liksom att måla upp en bild, men ungefär. Det var ju mycket praktiska övningar, demonstrationer och...
Kastade de tennisbollar
på lagtorget. Man stod och skrek och hamrade på sköldar och liksom skulle försöka var demonstrant och även det A och B-styrka lite så. Men det var ju kul.
Ja. Du visste var du skulle bli placerad sen då, när du var färdig, eller?
Ja, jag visste ju att jag skulle hamna i Stockholm. Jag visste inte exakt var då, men jag hamnade i Farsta. Så att jag var i Farsta och gjorde
VD4.
Ja, min alternering då. Så att, men sen efter det så hamnade jag på VD2.
Ja.
På Östermalm.
På Östermalm, ja. Vad var skillnaden då? Om du jämför Farsta kontra Östermalm. Det är klart att det är innerstadsdistrikt, men Östermalm, vi tyckte ju att Östermalm var lite töntiga. Det hade ju kommit sen gammalt när östermalmarna bara hade gjort så här ambassadbevakning och grejer. Det låg ju liksom kvar lite där.
Det var lite så när jag var där också. Och en av anledningarna tror jag till att man inte tyckte att det var någon riktig polis på Östermalm, det var ju för att man inte hade någon arrest. Ja. I och med att det var kyrkans lokaler, Immanuelkyrkan, så att fick ju inte ha gripna där och omhändertagna. Man hade den här intoxilizern som man kontrollerade rattfyllon med, men det var egentligen de enda som man tog in där.
Egentligen lite konstigt att man inte skulle kunna ha en arrest för att en kyrka där. Tvärtom, alltså man måste ju, det är som att de bara kan se dem glada sakerna i samhället då, eller vadå? Det verkar ju konstigt, tycker jag.
Ja, men det var ju kyrkans lokaler.
Jaha, okej, det var så. Ja. Så då bestämde ju de såklart.
Ja, de bestämde ju.
Det var han där uppe som styrde.
Ja, lite så.
Men kände du av det där någon gång när du kom in, när ni kom in? För ni fick ju åka in till Norrmalm då, när ni hade omhändertagna och gripna och sådär. Mm. Kände ni av det någon gång, att det fanns någon form av så här, ja, lite
skärgång mot Östermalmspolisen? Nej, ja. Inte direkt. Nej. Visst, men det var ju någon viss skärgång liksom mellan turlagen. Jag jobbar ju C-turen och man visste ju vilka som jobbar i C-turen på Norrmalm och sådär, så de kastade väl lite skit sådär. Men det var ju med glimten i ögat liksom. Det var ju inte allvarligt menat, men inte att det var något värre än så liksom.
För er som lyssnar så kan vi berätta att liksom skillnaden där normal med Östermalm, det var väl egentligen Sveavägen när det skar av. Var inte det uppåt var väl Östermalm då? Mm. Och ner mot stan var ju då Norrmalm. Lite förenklat såklart då. Men vad hade ni för jobb på Östermalm?
Ja, vi hade ju en hel del kommenderingar uppe på stadion. Det var ju mycket konserter och... Men sen vi hade ju manskapsbil och befälsbil, och de hade ju lite olika inriktningar. Och så hade vi den här ÖVS-bussen då med de som var lite yngre i tjänst. Och var man riktigt ung i tjänst, då hamnade man ju i receptionen.
Ah, det var ju riktigt öken.
Alltså. Ja, och där satt ju rävarna som de kallar det.
Ja, just det. Och ÖVS-bussarna, det hade vi också. Men hur var det med, tillhörde liksom Stureplan, var det Östermalm?
Det var Östermalm, så att vi hade ju fotpatruller där på nätterna på fredagar och lördagar. Och Cetreus-skjutningen, och det var ju en del stök som hände där.
Ja, precis. Hur blev du mottagen som ung polis där på Östermalm då? Var någon som noterade att du var räv, eller hade du varit ute i många år när du kom från Farsta?
Nej, utan jag kom ju direkt efter alterneringen, eller efter att jag hade varit... på den här ÖVS-tjänsten, om man nu kallar det så. Så det var ju, ja, hur länge var jag där? Var jag kanske ett halvår i Farsta. Mm. Och sen blev det Östermalm.
Ja, okej, så kort. Mm. Hade du någon målbild? Liksom, var det ordningspolisen som gällde? Eller hade du någon annan bild om vad du ville göra rent polisiärt sådär tidigt? Liksom,
Nej, inte direkt. Däremot så tyckte jag det här med nattpass var ganska jobbigt. Jag blev ofta väldigt trött. Jag hade svårt att sova igen. Och liksom man jobbar ju 21.07 och sen efter det så jobbar man 17.02 och sen 10.17 och 07.14 eller något sånt där. Mm. Och jag tyckte det där slet. Så att jag jobbade bara några år när jag gick på den här hårda listan, och sen så sökte jag in på juristlinjen. Och sen gjorde jag en egen lista, för det var två andra som gjorde det på Östermalm. Och så då jobbade jag två kvällar i veckan i stort sett, och sen hade jag två dagar med B-avdrag. Och det var ju fantastiskt, för då kunde man ta ut 220 dagar med B-avdrag. och var ledig. Så att om man la ut dem där lite smart så fick man dem där att räcka ganska länge. Så att jag 2,5 år tror jag mina dagar räckte ungefär.
Aha,
då man kunde gå och plugga på juristlinjen. Och det var bara juristlinjen som man kunde göra där på då.
Men var kom de tankarna ifrån att du skulle läsa juridik?
Nej, jag läste in JIK:en efter polisskolan, juridisk introduktionskurs, och tyckte att det var ju ganska kul.
Mm.
Och fick lite blodat tand, så men jag provar och söker in på juristlinjen, för då får vi se hur det går. Liksom. Så kom jag in.
Så det läste du alltså parallellt då, som du jobbar som polis?
Ja, läste parallellt, men jag har en filkant då, så att jag är inte en djurkant. Så att det...
Vad är skillnaden där då?
Skillnaden är 1,5 år i studier.
Jaha, vad händer då? Jag menar, då läser du läser ju mer straffrätt och av allt egentligen det man läser på polisskolan, för det läser man inte så himla mycket. Men vad tänkte du på då att du skulle kunna göra inom det polisiära med de här nyfunna kunskaperna då?
Jag hade väl inte direkt något mål så. Jag tänkte att det är en jättebra förmån att kunna få läsa på arbetstid. Och jag kommer väl alltid ha någon nytta av det, förhoppningsvis. Men det blev ju nästan tvärtom. Jaha. Att när man sökte tjänster och hade en akademisk examen så... Nej, vi vill inte ha några akademiker. Liksom. Vi vill ha mer praktiker. Jaha, liksom.
De trodde att det var värsta skrivbordsrottan.
Ja, lite så. Så att, det satt någon lapp på stationen på Östermalm att de sökte utredare till bedrägeri.
Aha.
Och då var jag i princip klar med mina studier. Så då sa jag, men då går jag upp och sätter mig på bedrägeri. Så hamnade jag där. Aha. Så var jag där i 2 år.
Okej. Okay. Och vad var det för bedrägerier på den tiden då? För det var det
man hade ju
PK-bankens häfte.
Men det var mycket checkar.
Ja, det var så.
Ja, visst var det checkar. Och då hade man ju uppdelat på bedrägeri, och jag hamnade på något som heter Post och Bank.
Aha.
Så att jag jobbade bara mot Post och Bank och hade massor med checkbedrägerier och urkundsförfalskningar och fejkade ID-kort och
Och för er yngre lyssnare, det här kan ni kanske inte ta in, men då stod man ju liksom i kö på posten och banken och lämnade in så här papperslappar för att begära och få ut pengar, och så ska man ju visa ID såklart, och det fanns lite olika former av ID som det finns idag också såklart, men som man kunde förfalska och sådär, och förfalska folks namnteckningar och sådana grejer.
Mm.
Ja, det var med, det känns som så här, genuina bedrägerier på den tiden, alltså man skulle göra om lapp och sånt.
Då betalar man ju inte räkningarna på nätet som man gör idag heller, utan det var ju såna betalningsordrar som man la i kuvert med räkningarna, så la man dem i en brevlåda och så skickar man in dem där till postgirot, och det var ju manuell hantering.
Fatta, folk satt ju och sprättade upp dem där och gick igenom allting och, det var verkligen effektiviserat, det kan man lugnt säga. Men okej, 2 år där då på bedrägeri. Och vad lärde du dig där som du inte visste innan?
Där lärde jag mig massor just om hur man går tillväga när man lurar någon. Massor med olika varianter på ID-kort. Vad man skulle titta på ett ID-kort, hur de förfalskade. Det fanns ju massa olika tecken man kunde se. Vi jobbade både med banker och... körkort och ID-kort i Strängnäs var vi har besökt och tittat på hur man liksom tillverkar och...
Ja, jag kommer ihåg ID-korten var ju liksom dubbelt så stora på den tiden också. Det var ju även polislägget där ett tag. Och sen så blev de mindre och mindre och kanske svårare och svårare att förfalska förhoppningsvis också.
Ja, nu har de ju lagt in massor med olika säkerhetsgrejer i de här nya ID-korten.
Ja. 2 år där, sen vidare någonstans.
Sen fick jag för mig att jag skulle jobba i närheten av hemmet, för det kom barn och lite sån där.
Klassiskt.
Ja, så att då sökte jag span i Handen. Så att då hamnade jag där. Och det var då jag träffade dig första gången.
Ja, och det kom inte jag ihåg. Du sa att vi hade träffats.
Ja, för då var du på span i Nacka, tror jag.
Ja, just det. Det var jag ju faktiskt. Det var det ett tag. Mm. Vilket, vad var det för typ av ärende du och jag såg? Ser jag, kommer ihåg det?
Det kommer jag inte ihåg.
Sånt. Knark.
Ja, det, säkert, vi jobbar nästan bara med narkotika, så var säkert någon narkotikagrej.
För jag vet, vi var ju ute och ser några gånger. Och så ja. Där, de krockade ju, de här distrikten går ihop lite grann. Mm. Liksom, Nacka och Handen. Ja, men narkotikaspan då?
Ja, men det var kul. Oftast. Ibland var det rätt mycket igenimmade bilar liksom, och sitta och glo på en port.
Mm.
Men sen helt plötsligt så kunde det dra iväg liksom, och så bar det iväg vart som helst till Strängnäs, eller, och då var det bara att liksom få hänga på.
Oh.
Eller in till stan, eller också var det någon sån här nojig typ som snurra trevar vid en rondell, eller det var ju alla möjliga varianter.
Ja. Oh. Hade ni några bra case?
Ja, vi hade flera bra case, bland annat ett där vi hittade ute i skogen.
Mm-hmm. Vad var det? Hur fick ni hugg på det?
Ja, det var ju Sven Banan som ringde till polisen och sa att det är mystiska individer som går här i skogen. De uppträdde konstigt. Det ser ut som att de håller på och gömmer saker och letar efter någonting. Det ser väldigt konstigt ut. Så att, då så ringde vi till hunderiet. Så att vi tog dit narkotikahundar som fick leta igenom det där skogsbrynet där de här människorna hade sett de här konstiga individerna, och så hittade vi 6 kilo amfetamin.
Oh, 6 kilo?
Mm.
Det var ju en riktigt bra kap.
Ja, vi tyckte det. Det var jättestort för oss. Det var det nog största som vi hittade. Och då så byggde vi 2 nästen där ute i skogen. Och sen så låg vi där i...
Men jag tänker bygga, förlåt att jag avbryter, men det gäller ju att bygga nästen. Jag menar, de som kommer kan ju se att de bygger ett näste också.
Ja, men det...
Vi fick chansa.
Ja, det fick vi chansa, och vi var rätt försiktiga. Och det var inga jätte... Det fick ju inte synas liksom. Det var ganska små grejer liksom. Och sen låg vi där i någon halv vecka tror jag var. Och sen på fredagen där så började de gnälla i Flemingsberg, cheferna där, och tyckte att det här kostar för mycket av personalen liggandes ute i skogen på övertid utan att det hände någonting.
Ja, just det. Så att, det var helt lugnt.
Ja,
det var. Låg du där också i några timmar?
Nej, problemet var, jag var bara med i början, för sen skulle jag ner och segla EM för poliser i Holland.
Aha.
Så att jag drog ner och seglade i Holland, så att de andra låg kvar då. Och sen fick de i alla fall chefernas tillåtelse att ligga över helgen där. Och sen på söndagen, då dyker det upp 2 figurer där. Så att då rusar de ju fram och grep dem där, varav den ena kissar ju ner sig helt.
Oh.
Och det blev ju 6 års fängelse och utvisning. Och...
Ja, men det var väl vackert av en Svennebanan.
Ja, så att vi får tacka Svenne för att... vi lyckas gripa dem där. Det var inte våran förtjänst.
Nej, men ibland de där ögonen, där brukar man väl säga att liksom det är polismannens eller polisens liksom bästa medhjälp. Liksom att allmänheten ser ju väldigt mycket som kan ge oerhörd hjälp liksom, i ett polisiärt ärende.
Ja, visst är det så. Vi är väldigt beroende av allmänheten, eller polisen är det.
För jag menar, en sån inringning kan ju också vara någon, det kan också vara, man måste ju det ringer säkert in ganska många ibland, så ja, det går en mystisk personer i skogen. Det kan det göra, vi hörs.
Ja.
Alltså det är lätt att...
Visst, det kan det vara så.
Och någon skön sån sak också.
Men de här var ju tydligen ganska övertygande. Det var inte jag som tog emot samtalet, men...
Nej. Det är väl också intressant också om man liksom gör en sån observation att man har mycket, att man kan säga varför och så vidare och så vidare, så att man kan få upp polisens intresse. Så man bara säger så här, jag gick förbi en skogsdunga och såg en mystisk gubbe. Det behövs kanske någonting mer.
Jag tror det.
Ja, ja, men roligt, intressant case där. Ja, 6 kilo, ja, men 6 kilo, det spanade man inte fram varje vecka.
Nej, det var ju mest... eget bruk som man hittade när man gjorde.
Mm. Okej, men så då, hur länge var du där som spanare då?
Som spanare var jag där. Och sista året höll jag på med utredningar, och så var jag gruppchef sista året i princip.
Men vad gjorde du? Gjorde du något för att inte se ut som en polis? Eller hade du Gore-Tex-jacka och foträtta skor och sidofickor.
Nej, inga ekodojer hade jag. Men jag vet inte, jag försökte nog sticka ut lite från mängden. Men jag hörde ju kollegorna i Alby, där hade de haft någon lägenhet som de höll på och sålde massa sprit. Så att de klädde ut sig och tänkte att de skulle stå och spana där utanför och se vad det var för någon som gick dit och köpte. Så möter de något ungdomsgäng när de är på väg dit. Och sen när de har passerat det där ungdomsgänget, hör de att ungdomarna säger till varandra: fan, nu har snuten blivit helt vansinniga.
Det var bara så fel på det, alltså.
Ja, det var inte helt lyckat.
Det är så här medelålders män som sätter en keps bak och fram och tror att de inte syns.
Liksom. Ja, lite så. Ungefär. Lite det stycket.
Åh, herregud, vad roligt. Det är inte det man vill höra. Man så här, verkligen ansträngt.
Ja, de tyckte verkligen att nu har vi tagit ut svängarna, liksom.
Vi har köpt hiphop-skor. Ja. Åh, fasen, vad roligt. Ja, men okej, utredningar, körde du narkotikautredningar då, eller?
Ja. Ja. Och sen var jag även utlånad till SGI Flemingsberg. Särskilda gänginsatser där vi körde ett stort ärende i Fittja.
För det var gäng redan på den tiden?
Ja, vi hade kan det vara 10 stycken utredare som satt i Flemingsberg som bara jobbar mot gäng.
För det är ju så att man kan ju inte säga att man inte såg saker och ting komma, i alla fall inte från polisiärt håll. Jag menar, gängen fanns där då, det är ju ganska många år sedan redan då. Man har en grupp som heter SGI, särskilda gänginsatsen. Mm. Det var ju ganska tydligt att det började utkristallisera sådana här gäng som tog över mer och mer. Mm. Och det skickades väl signaler uppåt och sen också i det politiska leden, men det har ju hänt väldigt lite, tycker jag.
Visst är det så. Men det är svårt att motverka det också, för att de här gängen ser ju inte ut, det är liksom ad hoc gäng hela tiden. Man tittar ju på vad det är för kompetenser man behöver, om man liksom ska, är det någon som är duktig på att köra bil eller någon som är duktig på att bryta, eller så sätter man ju ihop liksom olika gäng, så de ser ju inte
som heller inte alltid homogena.
Nej, liksom. Precis, utan
det var ju nästan lättare lite tidigare där då, om man tittar 97 där någonstans. Då var det ju så här, då hade ett gäng sådana västar med den texten. Mm. Och ett gäng körde motorcyklar också, men de hade andra västar. Det var ju betydligt enklare.
Ja,
om man berättade att man var med i den här gangsterklubben, vad det nu hette. Om det var då Bandidos eller Hells Angels. Sen kom det ju några liknande sådana tuffa gäng som bildades på anstalt och sånt, men de hade liksom namn.
Mm.
Och så sa man att man till, men det är inte så det är idag. Ju.
Nej, nu är det mycket mer flytande.
Ja.
Och det som är lite läskigt, det är ju att det egentligen inte krävs någonting nu för tiden. Man kan ju bli ihjälskjuten för att man inte har betalat tillbaka cigaretter som man har lånat i stort sett. Liksom.
Eller man har tittat på någon annans tjej.
Ja.
Eller typ någonting. Ja, det är den här, man inte har visat respekt eller att man har kränkt någon annans. Mm. Ja, det är helt sjukt att det har blivit så. Alltså. Ja. Men det är också en fråga varför och hur. Och så. Den är för stor för oss.
Mm. Ja. Ja, visst är det så.
Tror jag. Ja, okej, men lite utredningar där då, folk in på förhör och klassiskt lite så, kontakt med åklagaren, lite folk anhållna, häktade. Mm. Och sen du har ändå flyttat på dig hyfsat.
Ja, men sen när jag svarade eller var gruppchef där, så fick vi inte rekrytera. Jag fick inte rekrytera trots att det slutade personal, utan då var ju tanken då att vi skulle gå upp i den stora spangruppen i Flemingsberg. Och då kände jag att nej, jag har ingen lust att sitta och åka till Flemingsberg och jobba där.
Nej.
Så då sökte jag till Ekobrottsmyndigheten, för där hade jag kompisar.
Okej.
Okay. Så att efter span så blev det Ekobrottsmyndigheten, och där var jag i 8 år. Och det var verkligen ett superbra ställe att jobba på.
Ja, det var det?
Ja, jag tror inte att det är riktigt lika bra längre, men då var det jättebra.
Varför var det så bra då?
det var väldigt bra människor som jobbade där. Man jobbar ju mycket i team.
Mm.
Åklagare, poliser, revisorer, och tycker man det här med eko utredningar är kul, så då är det där ett bra ställe att vara på.
Och det tycker väl de flesta som är där och jobbar?
Ja. Mm. Det som var lite anledningen till att jag slutade var ju för att det blev så stora utredningar. Om man satt med en utredning i 1,5-2 år och så levererar man ett protokoll på 2000 sidor och så, åh, gud vad skönt, jag är klar med det här. Så gick det några veckor och så bara dunk på skrivbordet liksom.
Oh, en likadan ut.
Varsågod liksom. Oh, och då kände jag, nu börjar det bli lite mycket, men det var bra människor som jobbade där, och det var väldigt mycket mus och tricks hit och dit, så där. Men det var en rolig tid.
Men jag tänker, när man kommer ny där, då fick du lite såna enklare case, kan du inte ha fått såna 1,5 års eller hur?
Nej, utan de enklare casen på Ekobrottsmyndigheten, det är ju bokföringsbrott.
Okay.
Mm. Att man har tappat bort bokföringen, man har inte upprättat någon bokföring. Det är mycket tragik runt bokföringsbrotten. Min fru har dött, jag har inte prioriterat det. Min son fick cancer, och det är mycket sådana
här... Så mindre bolag? Liksom.
Ja, fåmansbolag, och folk är ledsna och sitter och gråter när man håller förhör med dem och sådär, för att det är mycket elände och trassel liksom, som är anledningen till att de inte har upprättat någon bokföring.
Så har det varit att du känner att här finns inget liksom tydligt kriminellt uppsåt?
Ja, många gånger. Så då får man ju liksom gå, då fick man ju gå och prata med åklagaren att det här är anledningen till att han inte upprättat. Liksom, kan vi inte försöka glida ur det här på något sätt? Liksom, och inte, ingen strafföreläggande på den här personen. Liksom.
Ja, just det. Ja, det kan kosta att lura staten på pengar.
Ja, de blir liksom dubbelt straff då. Först kanske frugan dör, och sen så får man då böta för att man inte upprättat någon bokföring liksom.
Vad var straffen? Kommer du ihåg lite grann på de där brotten?
Ja, det var ju beroende på hur mycket man tjänade. Det var ju dagsböter i regel. 20 dagsböter eller 30. Eller,
okay. Mm. Men sen kom det då lite mer större utredningar beroende på hur länge man har jobbat och hur duktig man var och sådär.
Ja. Man har ju lite, man hade lite olika karaktärer på utredningen. Man hade ju den här som vi kallade fikakammaren då.
Fikakammaren?
Ja. Fikakammaren var då finansmarknadskammaren.
Okay.
Där man jobbade med brott mot finansmarknaden, och man hade manipulerat kurser på aktier och sådär.
Shit. Vad har du för minne? Har du något case från Ekobrottsmyndigheten som du sitter i minnet?
Ja, vi hade ju något där vi satt och spanade på Fleminggatan. Det var ju sådana här valutaväxlingsföretag som ett exchange.
Ja, okej.
Ja, så att dit kom det ju folk och tog ut pengar då, kontanter i regel.
Mm.
Och sen så svartavlönar man ju arbetskraften på så sätt då.
Ja, men hur funkar det då? Vadå, du tar ut pengar...
Du gör en överföring från ditt eget konto till exchange, och där tog du ut kontanter.
Aha, okej.
Okay. Och sen avlönar du svart arbetskraft med de där kontanterna då.
Okej, jag förstår. Och det satt ni och spanade på då?
Ja, det satt vi och spanade på.
Vad var det för typ av verksamhet man bedrev då? När man...
Det var nästan alltid bygg.
Ja, det var bygg.
Men... Ja. Så att... och där... Där vi hade ju en egen spanavdelning där på Ekobrottsmyndigheten, och en underrättelseenhet. Och sen, jag satt på avlyssningen ett halvår också.
Oh.
Så det var ju lite kul om man skickade spanare hit och dit liksom, och man hörde. Men ofta körde de hela verksamheten i telefon. Så det kunde bli otroligt jobbigt att sitta och lyssna på det där. Så att... normalt sett kan du ju efterlyssna ett narkotikärende. Om du sitter och avlyssnar ett narkotikärende, då kan du liksom lyssna i kapp.
Just det.
Men med den här mängden när de pratar så mycket, det finns inte en chans liksom. Du måste lyssna i realtid liksom, och missar du någonting så du kan inte lyssna i kapp. Det är så mycket
som händer liksom.
Det är så mycket som händer liksom hela tiden. Och där var det ju också en massa konstigt man fick höra på lyssningen.
Ja, jag förstår. Jag har aldrig suttit på lyssning faktiskt.
Nej, det var någon kille där som hade varit ute och gjort något som han inte borde med någon dam där. Och han hade tydligen lovat henne guld och gröna skogar, men det blev tydligen ingenting av det där. Så att det hade hon klöst honom. Hon var så arg på honom att han aldrig lämnade sin fru då. Och så hör jag liksom när han ringer till sin kompis hur han ska förklara det där för frun då. Ja, men jag tänkte så här att jag stod i kassan på banken där och sen så kommer det fram en kvinna och påstår att jag liksom har trängt mig, och jag har ju inte alls trängt mig, och då liksom börjar hon klösa mig i ansiktet.
Åh, kul att lyssna på sånt.
Ja, det var mycket.
Tyckte polarna det var en bra idé, eller? Det lät ju som en mindre bra idé.
Ja, det var väl en mindre bra idé.
Jag kom i och för sig inte spontant på någon bättre själv här. Nej. Sittande så i soffan. Men aha, vad kul. Ja, man får ju såklart höra både det ena och det andra som inte har med brottsligheten.
Ja, men så är det ju. Man hör ju allt.
Mm. Men jag kan tänka att man kanske blir lite trött att sitta om man... Du måste ju fånga det som är av vikt, så att säga.
Ja.
Att bara sitta och lyssna kan ju också vara lite ansträngande på ett sätt.
Normalt sett så vet man ju kanske om det ska hända någonting, i alla fall om det är narkotikaärenden, att de här timmarna är jätteviktigt. Men eko, där är det ju liksom svårare, för de sköter ju som sagt kanske hela verksamheten via telefon, ringer till byggarbetare, ringer till frun, ringer till revisorn om man nu har någon, bokföraren. Det är väldigt mycket att lyssna på.
Mm, jag förstår
så
det.
Man blir väldigt trött av och bara, och sen gäller det liksom att sovra, och vad är det som är viktigt av det här liksom.
Ja, jag fattar det alltså. Men så det blev 8 år, var det dina sista 8 år då eller?
Nej. Sen blev det finanspolisen.
Är det liksom ett snäpp upp från Ekobrottsmyndigheten?
Nej, det
finans, det låter dyrare.
Det som är skillnaden är ju att det på Ekobrottsmyndigheten, det är ju, dels är det en åklagarmyndighet.
Ja, en egen myndighet.
Mm. Och sen jobbar man ju i FU, i förundersökning.
Mm.
På finanspolisen jobbar man bara med underrättelser.
Okej.
Okay. Och dit rapporterar ju alla banker.
Ah.
Så misstänkt penningtvätt rapporterar ju dem.
Jag förstår. Det är så.
Men det som jag anställdes för, det var att bli en så kallad finansiell utredare. Så att jag tror vi var 3 stycken som... var de första i Sverige, tror jag, som var finansiella utredare.
Och vad var era
arbetsuppgifter? Och anledningen till det var att det kom en ny lagstiftning då, 2009-2010, där någon gång, brottsbalken 36.1b som den heter, som handlade om utvidgat förverkande.
Mm. Vad heter den?
Utvidgat förverkande.
Mm.
Så att, som det hade varit tidigare då, om du gjorde en husrannsakan hos någon och så hittade du... vi säger 2 hekto amfetamin och så hittar du 20 000 kronor. Då måste du visa på kopplingen mellan pengarna och narkotikan. Att det här var någon form av vederlag för narkotikaförsäljning eller på något sätt visa.
Mm.
Men när den här nya lagstiftningen kom, då räckte det med att visa att det är klart mer sannolikt att de här pengarna kommer från brottslig verksamhet. Så att om du kunde visa att den här personen som har 50 000 hemma i sin garderob, han har inte haft någon inkomst de här 3 senaste åren.
Nej.
Då förverkar man det på den grunden.
Aha.
Så då blev han av med pengarna. Så det blev ju betydligt mycket lättare.
Ja, det kunde man inte göra. Vi hittade hur mycket pengar som helst i folks tvättkorgar. Jag ärvde det, eller jag fick av en gammal släkting. Liksom.
Mm.
Så fick de alltid tillbaks.
Ja, så att den där lagstiftningen var rätt bra då. Så att... då var vi 3 stycken och sen så rekryterade vi fler och fler. Och sen så insåg man ju att de här ska nog inte vara placerade på finanspolisen som är en underrättelseenhet. Utan de här ska ju vara placerade på utredningsenheten, för de jobbar ju i förundersökning.
Mm.
Så då flyttar man oss till utredningssektionen på NOA då.
Ja, okej.
Okay. Men det som var lite kul också, det var... vi jobbade med något som heter ARO, som står för Asset Recovery Office, som är EU-kommissionens nätverk för att utbyta finansiell information.
Okej.
Okay. Så att vi åkte på såna här plattformsmöten i Bryssel och satt med lurar och svensk flagga och...
Jaha.
Och massa... Vi var i Cypern, vi var i Rumänien, Polen. Massor med resor blev det med det här nätverket. Så det var rätt kul. Och så skickar man då frågor till olika länder att den här personen vill veta om den äger något hus eller har den en båt eller har den här personen något tillgång. Så fick vi likadana frågor från andra länder då.
Ah. Det är spännande. Hur var det då? Liksom, träffade du personer med liknande arbetsuppgifter från de här?
Ja,
hur var det då? Hade ni ungefär samma problem? Eller?
Ja, på det stora hela kan man säga. Men ja. I Sverige har vi det ganska bra förspänt vad det gäller register.
Mm.
Om man tittar på Italien exempelvis. Då, vi har ju fastighetsregister. Vi kan se vem som äger en fastighet. Medan i Italien, där måste du vända dig till den specifika kommunen där den där fastigheten ligger och ja, du förstår själv det.
Jag vet, min exfru var italienska och de hade ju fastigheter, det var ju kaos alltså, ta reda på, någon fastighet är inte reggad ens och vem äger den, är det vi, är det ni?
Nej, det var helt kaos, alltså. Sanslöst. Så att, det är flera länder som har trassliga system. Vi har det ganska bra förspänt i Sverige.
Ja, just det, vi är bra på logistik alltså. Generellt i Sverige är det koll på medborgarna. Hyfsat i alla fall.
Ja.
Nu pratar man om eventuellt så folkräkning eller nej, men så, vi kanske inte har så jäkla bra koll ändå då. Jag vet inte. Så är det. Men du slutar ju. Är det när du är på finans?
Nej.
Du går vidare igen.
Ja, då är jag ju på den här utredningssektionen i... jag minns inte hur många år jag var där, 2-3 år kanske.
Mm.
Och sen sökte jag vidare till korruptionsgruppen. Så där var jag i nästan 2 år. Och där hade vi också en stor ärende, Telia utredningen till exempel.
Just det.
Där man mutade presidentens dotter i Uzbekistan.
Just det, de har ju läst om det där.
Ja. Vi hade Statens fastighetsverk där det var en områdeschef som lyxrenoverade sin sommarstuga på Åland och hans fru skickade in fulfakturer som han attesterade då eftersom han då hade den behörigheten. Så Fastighetsverket betalade. Det var mycket, mycket konstiga grejer.
Man tänker, nu pratade vi precis om Italien här, om man pratar om så här korruption och tänker man så här, men vi är ju inte korrupta i Sverige, men i Italien där jäklar är de ju riktigt korrumperade. Men hur skulle du säga, liksom, om du ändå har varit på den, jobbat med korruption, så här, hur ser det ut? Liksom? Var det, när du var där, blev du förvånad åt ena eller andra hållet på något sätt?
Nej, jag hade ju jobbat så mycket med finansiella utredningen, speciellt med när vi var på de här mötena. Det var ju italienare som drog olika case, vilka problem de hade där nere. En grej som de berättade till exempel, det var ju när de beslagtog ifrån maffian. De beslagtog exempelvis vingårdar som drevs av maffian. Och då så tog staten över dem där och sen så inrättade man arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Så att lokalbefolkningen fick jobb på de här vingårdarna som man hade förverkat och så började man tillverka vin. Och sen tog man fram etiketter där det stod då att det här vinet är tillverkat på den och den vingården som är förverkat ifrån maffian. Och vid någon sån här plattformsmöte som vi var på i Rom, då bodde vi på ett hotell som man hade förverkat ifrån maffian också.
Mm-hmm.
Och där man också hade då skapat arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Jag tyckte det var rätt bra. Så jag skrev ett förslag till justitiedepartementet där jag tyckte att vi kanske skulle ha någon form av konto eller fond så att allting som vi förverkar ifrån den grova organiserade brottsligheten i Sverige går in på det här kontot Och sen så försöker vi styra det så att de ungdomar som är på väg in i grov kriminalitet, typ Fryshusets verksamhet eller något liknande då, att vi använder
den kanalen då,
grov organiserade brottslighetens pengar till att motverka ungdomar som är på väg in i kriminaliteten.
Ja.
Och då tyckte de där på Justitia att det var ett jättebra förslag, men att det inte var politiskt gångbart just då. Så att jag kanske skulle prova det där igen då.
Och testa igen. Det kan bero på vilken regering.
Ja, det kanske har det med det att göra, jag vet inte.
Det låter ju som en himla bra grej. Jag tänker att man liksom på något sätt då sitter och sågar av den grenen man sitter på kanske lite grann, om man inte får någon, om man inte får någon backup i förlängningen.
Mm-hmm.
Man suddar ut de unga förmågornas möjlighet att komma och jobba med en liksom. Ja, det tycker jag är rätt bra. Ja, vi har nog lite att lära av Italien och andra länder också såklart.
Ja, visst är det så.
Är det någon sån här lagstiftning du hörde när du var ute och pratade med någon polack eller någonting som man känner, shit, det här borde ju verkligen alla ha eller något sånt där?
Nja, det är så att det här som jag pratade om tidigare med utvidgat förverkande på Irland, Skottland, England, jag tror Holland har de ju omvänd bevisbörda.
Oj då.
Så att här måste ju åklagaren leda i bevis att det är klart mer sannolikt etc. etc. Medans där är det då de misstänkta som måste bevisa för domstolen att de liksom kan köra runt i den där Porschen.
Ja, den är ju tuff alltså.
Ja,
då blir det är klart, har man förvärvat en Porsche på ett fullkomligt legalt sätt så är det inte svårt att styrka det.
Nej. Det är det som är grejen.
Ja.
Men har man inte gjort det, då blir det problem. Liksom.
Man tycker att det skulle kunna vara, och att det också låter rättssäkert att ha den omvända bevisbördan i vissa fall.
Mm.
För jag menar, det är ju bara, vill ha kvitto? Ja, på en Porsche tar han ett kvitto.
Mm.
Ska jag visa upp det om det är något.
Men problemet är ju nu då att de som har pengar, de vet ju att skulle jag köpa en bil för alla de här pengarna, då finns ju risken att jag blir av med dem. Så då är det bättre att jag köper den på avbetalning. Och så behåller jag mina pengar och så leasar jag bara den här bilen trots att jag har alla pengarna.
Ah.
För att safea.
Du ser, det finns ju alltid. Det, där kommer de ju på sådär snabbt hur de ska gå runt det där. Ja.
Mm.
Ah. Okej, okay. Det kanske inte var så bra som jag trodde initialt. Ta tillbaka det. Men pengar och siffror är inte min grej heller, så får man säga. Ja, men okej då. Då är du där på korruptionsbiten. Men är det din sista anhalt då?
Det är den sista.
Ja, det är det.
Ja.
Men får du då någon form av erbjudande att gå över så att säga till civil verksamhet? Eller känner du att nu har jag nog nått vägs ände lite? Eller var det en kombination?
Nej, det var nog en kombination. Och det var ju flera andra för detta. FIPO-chefen slutade, en av gruppcheferna på FIPO slutade och gick till bank, och det var även andra som gick till bank, och då tänkte jag, undrar om inte jag också ska prova bank. Det kanske, jag har ju jobbat med Eko nu i alla år och analyserat konton och sådär, så att det var ju ingen ny materia på så sätt.
Nej, jag
och
förstår.
Jag har ändå ganska bred bakgrund, så jag kanske kan tillföra någonting till banken liksom.
Mm.
Då uppenbarligen tyckte de ju det i och med att jag blev rekryterad då.
Men såg du en tjänst som var ledig någonstans?
Ja,
du gjorde det.
Ja. Mm. Och den tyckte jag den passade liksom på min profil.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Och vad hette den tjänsten de sökte då?
Ja, man har ju olika kategorier på tjänster på banken, så att jag är ju något som de kallar specialist då.
Ja, okej. Okay. Och då sökte du den och då var det ett rekryteringsförfarande.
Ja,
då.
Ja.
Om du jämför med de rekryteringar du har varit på inom polisen, var det någon skillnad?
Ja, det här gick mycket fortare.
Ja, det gjorde det?
Ja. Det var en intervju och sen i stort sett var det klart.
Ja, det var så.
Det gick bara på någon vecka eller två. Så att det gick. Ja, man fick göra några sådana tester på nätet också.
Ja, så att du inte var helt.
Ja,
som man kollat att du var normalbegåvad.
Ja, ungefär.
Men okej, okay, då fick du beskedet. Du verkar ju bra. Vi vill gärna anställa dig. Hur säker var du på att du skulle säga ja då? Var du helt, om jag får det så tar jag det.
Nej, utan då Jag kommer inte ihåg vad jag gav för besked just då, om jag sa att jag skulle fundera på det. Men det som jag blev lite glad för, det var ju att de försökte ju komma med motbud på polisen.
Jaha, det har aldrig talats.
Nej, men de bjöd ganska mycket mer än vad jag hade i lön då. Så att det tyckte jag var, det blev jag väldigt glad för.
Ja, det var ju verkligen ett erkännande av kompetens.
Ja, så att...
Det, är ju helt, det har jag faktiskt aldrig, det låter helt unikt.
Mm. Ja, det, jag vet inte om det är unikt. Men,
ja, men jag har i alla fall inte hört, jag har pratat med rätt många poliser kan jag säga.
Mm.
Och är någon polis som lyssnar nu också blivit, har varit med om det här, så får du gärna höra av dig.
Ja, ja.
Okej, men var det något som du använde också i löneförhandling mot banken? Nu höjer de mig här, vad gör ni?
Nej, utan då var det redan klart med den lönen på banken.
Men var lönen på banken ändå högre än den hos polisen?
Ja, det var det ju. Annars hade det ju inte...
Så annars hade det inte blivit något.
Annars hade det nog inte blivit något. Men då blev det bank. Jag tänkte att det kan ju vara kul att jobba på bank de sista åren.
Men hur var det då? Hänga av sig hela den här... Nu var du ju för sig då kanske inte... Behövde inte hänga av dig uniformen så. Men du hänger ändå av dig din liksom, polisiära mantel på något sätt. För det har man ju oavsett kanske var man än jobbar som polis. Men hur var det då? Lämna in brickan?
Ja, men det kändes ju väldigt konstigt efter så många år.
Ja.
Och de var ju ganska måna om att få in brickan, för att det hade förekommit att de som gick i pension helt plötsligt tappade bort sin bricka.
Mm, mm. Jag fick det tipset också, var någon som, vadå, lämnar du in den? Det är klart att du ska tappa bort den så du kan ha den kvar. Så
ja.
Ja, men jag lämnade in min också.
Ja.
Har den bara i huvudet.
Mm, mm.
Ja, men du, för så kände jag också. Det var lite speciellt liksom. Va, tack och hej, nu får den här det där borta liksom.
Och som tur var så fick jag ju en fast tjänst redan från början.
Det var
ingen provanställning. För jag tror inte att jag tagit.
Och det var inget tjänstledigt från ditt håll? Eller?
Nej, det fick jag ju inte.
Nej, du fick inte det. Nej, just det.
Man får tjänstledigt för provande av annan statlig tjänst, men inte privat.
Så att... just det. Jaha, och hur trivs du på banken?
Nej, men arbetsuppgifterna är kanske inte lika spännande som de var på polisen, men det är väldigt mycket trevliga människor, det måste jag säga. Det är mycket roliga och bra människor faktiskt.
Och jag tänker på det här att byta miljö, det gör man ju verkligen om man byter då kanske från polisen till bank. Hur var det? Var det någonting som gav någon extra energi också, att bara byta miljö och byta kanske typerna av folk eller något sånt där?
Ja, men det var ju det här med kollegorna, att de är ju väldigt... poliser kan ju vara lite sådär trubbiga, och de flesta har ju varit med om ganska mycket grejer och blir lite avtrubbade sådär.
Mm.
Här är ju betydligt yngre medelålder.
Aha.
På korruptionsgruppen, jag vet inte vad medelåldern var där, men... inte under 50 skulle jag gissa.
Ah, okej, okay. Ändå medelåldern också.
Ja, 45-50 någonstans.
Nej, jag fattar.
Men här på banken är det ju en, ja, jag vet inte vad medelåldern är där. 30 kanske. Jag är ju,
du höjer den.
Jag är outstanding, jag är äldst av alla liksom.
Ja, det är det. Man kanske skulle behöva några så här 30-åringar även på korruptionsgruppen, för det tillför ju...
Ja.
Det blir en speciell dynamik också när man växlar i åldrar och sådär. Mm.
Jag tror det var därför att de ville ha in mig också. För att just få det här spannet mellan olika åldrar. För det...
På banken, ja. Ja. Ja, men jag tror också att det är av vikt så att säga. Mm. Att man mixar upp lite.
Och lite olikheter med bakgrunder och sådär. Det tillför.
Ja, spännande. Jag tänkte, vi ska prata vidare också i ett Patreon-avsnitt, och du nämnde också tidigare här om ett mord lite söder om Stora stan. Tänkte vi kan prata om det då?
Ja, det tar vi i nästa avsnitt.
Ja, precis. Men innan vi rundar av här så måste jag höra nu när du kollar på tv här nere här i ditt tv-rum. Är det bara polisfilmer för att få tillbaka den här... gamla snuteromantiken i det, väcka den?
Eller? Nej, faktiskt inte. Det är lite tvärtom, att jag tittar nog inte jättemycket på Den tunna blå linjen. Har jag sett några avsnitt, inte alla.
Ah, okej. Okay, ja. Det var inte så att du fastnade helt?
Nej, jag vet inte varför. Men just om man nu pratar om Den tunna blå linjen, så tycker jag att det känns inte riktigt realistiskt alla gånger. Och jag gillar inte när de liksom försöker spetsa till det och sådär. Men å andra sidan, om man skulle göra riktigt real life, då skulle ingen vilja titta på det, för det skulle bli för tråkigt.
Liksom. Ja, precis. Ja, men så är det. Så är det. Men det var ingen gammal snutfilm sådär som du kollade på någon gång som du kan rekommendera till lyssnarna? Eller serie om du kollar på det. Du behöver inte vara polis, eller det kan vara något bra.
En bok som jag tyckte var lite kul, det är den här Korgossarna, Josef Wambaug. Men den är ju lite special.
Ja, den har inte jag läst. Den har jag inte läst.
Nej, då får du göra det.
Men är det polisiärt eller?
Ja, i New York.
Ja, men okej, jag tror jag vet vad det är.
Ja, vilka lirare.
Ja, Korgossarna. Ja. Och vad heter författaren?
Josef Wambaug.
Bra, bra tips. Kan vara bra att komma med lite boktips också till lyssnarna. Stefan, stort tack. Vi pratar vidare strax i ett Patreon-avsnitt, men tack för att du ville vara med i ett avsnitt.
Mm, tack, kul att vara med.
Tack för att du har lyssnat. Det är ju så att det kommer tillbaka ett nytt avsnitt i nästa vecka. Jag hoppas vi hörs även då. Gå in på patreon.com/snutsnack om du vill höra bonusmaterialet med Stefan som är väldigt spännande. Eller bonusmaterial från en hel del andra gäster också. Annars hörs vi nästa vecka. Ha det fint. Hej då.